Hans Mutas, eller Mutas, spelar valsett. Hur skiljer det här sig från den tidigare dragspelsmusiken från 30-, 40-, 50-talet?
Det här är ju en vals i fransk stil, den så kallade musettstilen, som alltid har haft anhängare i Sverige. Flyhänt elegans som du hittar hos många av de franska stora dragspelsartisterna. Och den har en fransk stil. Exakt vad det är som gör den fransk, det får vi nog ta och fundera lite på, tror jag.
Det kan vi fundera vidare på. Vi ska få tid till det, sen återvänder vi då vi fokuserar mer på dragspelets status idag. Det här är P1, Sveriges Radio, ett program om dragspel för nationaldagen.
Nästa timme här i P1 fortsätter vi med nationaldagsmorgon följt av känsligt läge som ikväll handlar om sex skam. Men först nyheter. Klockan är 11.
Ekonyheter. Den felaktigt deporterade mannen Kilmar Arbrego Garcia, som USA felaktigt deporterade till El Salvador i mars, är nu tillbaka i USA. Det säger justitieminister Pam Bondi. Han ska åtalas nu misstänkt för att ha transporterat papperslösa migranter inom landet. En utredning som justitiedepartementet startade efter att han deporterats. Federala domare och högsta domstolen i USA har tidigare beslutat att Trump-administrationen ska föra tillbaka Arbrego Garcia till USA, men det är alltså först nu som de gjort det. I ett upprop med över 11 000 underskrifter kommer det nu krav på att ukrainska flyktingar ska få fler möjligheter att stanna i Sverige. Många ukrainare i Sverige har byggt upp ett nytt liv här och vill inte lämna det, säger Artem Polyakov, som är en av initiativtagarna.
We have a new life and we don't want to leave it.
Bakom uppropet står 13 ideella organisationer som stödjer ukrainska flyktingar. Ett av kraven är att regeringen ska underlätta för ukrainska flyktingar att söka permanent uppehållstillstånd. Ett annat är att man ska kunna byta sin nuvarande skyddsstatus till uppehållstillstånd för jobb, studier eller familjeanknytning. Vi startade uppropet för att vi vill ha en tryggare framtid, säger Artem Polyakov.
Because we don't understand our future.
Regeringen vill att massflyktsdirektivet förlängs ytterligare ett år till mars 2027, vilket nu ser ut att bli verklighet efter EU-kommissionens förslag i veckan. Och man vill också föra diskussioner på EU-nivå om vad som ska hända när direktivet inte längre kan tillämpas. Det skriver migrationsminister Johan Forssell till Ekot. Artem Polyakov säger att han är stressad över framtiden. Ska de återvända till Ukraina eller flytta till ett annat land? Som Norge, där situationen för ukrainska flyktingar är bättre enligt honom.
We don't know. We go back or we should go in another country.
Reportrar Michael Walsh och Jenny Hallberg. Flera oppositionspartier riktar kritik mot bistånds- och utrikeshandelsminister Benjamin Dosa efter hanteringen av stödet till FNs hjälporganisation för Palestinaflyktingar, UNRWA. Och Vänsterpartiet har skickat in en KU-anmälan, det säger partiets biståndspolitiska talesperson Lotta Johansson Fornarve.
Vi anser att ministern gjort sig skyldig till ministerstyre när UD tydligen har gått in och stoppat myndighetens sida för att skicka katastrofstöd till Gaza som man då ville göra. Och att UD på det sättet lägger sig i myndighetens beslut, det här är ju faktiskt ministerstyre och emot grundlagen.
Benjamin Dosa avfärdar kritiken och skriver till Ekot att det nu är upp till KU att granska ärendet. Fågellivet i de svenska fjällen ser ut att vara på väg att förändras. De traditionella fjällfåglarna trivs sämre och fåglar som vanligtvis hållit sig längre söderut har flyttat fram sina positioner.
Förändringen i fjällen syns mycket snabbare eftersom det är lite mer speciella fågelpopulationer med arter som trivs bara just i den miljön.
Darius Stratchevicius är inventerare på Länsstyrelsen i Västerbotten.
Och troligen det beror på viss klimatförändring. Det blev lite varmare uppe i fjällen.
Rapporten bygger på data från över 200 fågelrutter i den svenska fjällkedjan mellan åren 2002 och 2022. Och under den perioden har fågelfaunan i fjällen totalt sett blivit varmare. Det vill säga, det har gått bättre för arter som trivs i varmare klimat jämfört med arter som trivs i kallare klimat. Domherre och gransångare är två mer varma arter som har blivit vanligare, medan de typiska fjällfåglarna lappsparv och blåhake har minskat, säger Darius Stratchevicius.
I längden det kan faktiskt bli så att vissa fågelarter som präglat fjällfåglar ska försvinna. Eller minska kraftigt i antalet.
Reporter här Anna Burén på P4 Västerbotten. Så sport, ikväll sattes ett nytt svenskt löprekord på 1500 meter under Diamond League-tävlingen i Rom. Det var Samuel Pihlström som sprang in på 3.30.87, drygt en sekund snabbare än det tidigare rekordet på 1500 meter. Så vädret imorgon får Götaland allt mer luckor i molntäcket och i Skåne väntas regn på eftermiddagen. I Svealand och södra Norrland drar regn bort norrut. Temperaturer från 15 grader i söder till drygt 10 i norr. Ekot med Daniel Wåkner.
Där är P1, Sveriges Radio.
Och välkomna åter till P1-special denna nationaldag. Om det som en gång i tiden i alla fall kunde ses som vårt nationalinstrument här i Sverige, dragspelet. Jack Lantz heter jag och Bosse Nyberg, dragspelshistoriker, är med. Vi var på 70-talet sist, dragspelets sista guldålder i Sverige. Idag hör man inte dragspel lika ofta som här i radion eller i media. Vad var det som hände egentligen?
Ja, vad som hände var ju att det blev en smakförändring. Det går ju upp och ner sånt här, det måste man ju också vara medveten om. Det kommer ju nya trender inom musiken, och när den elförstärkta gitarren slår igenom så blir ju den klangen som ersätter det folk hade gillat tidigare, nämligen klangen av dragspel i orkestersammanhang. Så att, och sen naturligtvis då, det som Toivo Berlin var inne på tidigare, alltså rocken och poppen.
Den kom och tog över.
Ja, så blev det.
Jag sitter här och har framför mig tidningen Dragspelsnytt som du pratade om alldeles för ett tag sedan, som fortfarande ges ut. Senaste numret här, där skriver Riksförbundsordföranden Per Romin, och han drömmer sig tillbaka till 70-talet när han kunde gå från musikaffär till musikaffär i Stockholm och titta på instrument. Han skriver Hagströms musik på Drottninggatan, Dike musik för Öängen dit alla dansband åkte, och Valle Söderlunds affär som sålde dragspelsnoter. Allt är nu borta, tiderna förändras, skriver Per. Men en sak har faktiskt bestått, dragspelsbutiken i Fjärrås. 1970 så öppnade Ingvar Karlsson sin första butik i Fjärrås utanför Kungsbacka. Idag har han lämnat över verksamheten till nästa generation. Vår producent Jesper Cederstrand begav sig till familjegården som samtidigt är butik, verkstad och museum.
Hej!
Hej!
Jesper!
Hej! Ner från Malmö.
Ja, precis!
Ja, välkommen! Hej, Sven heter jag.
Det är du som är Sven.
Ja, men tack så mycket.
Det är sonen Sven Karlsson som tar emot och visar mig runt i lokalen där väggarna är täckta av dragspel. En kund sitter och provspelar i ett av rummen intill medan Svens pappa Ingvar Karlsson, idag 85 år gammal, berättar om sin familj.
Vi är ju dragspelare allihop, inte hela familjen, inte Sven, han spelar inte. Mm. Nej. Men Lars är ju våran proffs och... Ja, frugan har ju alltid spelat mycket sådär. Så att det blir ju att man fick väldigt mycket spelkompisar. Och då är det klart att de skulle köpa spel. Det blir ju så och så. Så det har spritt sig.
Sönerna har nu tagit över verksamheten som pappa Ingvar startade på samma plats. Långt ute på landsbygden i Fjärås utanför Kungsbacka. År 1970. I verkstaden träffar jag Ingvars andra son, Lars Karlsson, som spenderat en hel del tid just med reparationer och service.
Jag räknade ut för något år sedan att jag har väl totalt hållit i 17 000 spel ungefär genom åren som jag har passerat mina händer. Liksom då, va? För att jag har ju hållit på med det sedan man var tidiga tonåren.
Han visar med vanhand hur diskanten är uppbyggd.
när man tittar på en stämma som sitter på en tonstock så ser man ju en stämma, men man har ju en stämplatta. Och stämman är ju då nitad på höger sida. Bakom den stämman finns det då en backventil. Den släpper då igenom luft och det inre skinnet är då öppet. Så att själva stämskinnet som ligger här då, eller ventilen då, det kan ju vara i plast. Det är väldigt ofta plast idag på mindre för att det är mycket snabbare och effektivare. Men det öppnar och stänger miljontals gånger alltså under ett dragspels karriär, om man säger så va.
Ja, ett dragspel kräver betydligt mer underhåll än jag trodde, vilket gör mig lite ledsen. Min saliga mormors dragspel ligger nämligen i sitt fodral ovanpå garderoben hemma hos morfar i södra Dalarna. Och varje gång jag hälsar på så sneglar jag på det där dragspelet. Kanske vore det kul att ta ner och testa det, men sannolikheten att det skulle ge ett rent ljud efter decennier utan användning verkar minst sagt låg.
Alltså, om ett dragspel har legat väldigt, väldigt länge, det är ju ganska vanligt. Vi har ju ofta folk som kommer med mycket arvegods och så här, och de kan ju ligga 20, 30, 40 år och inte spelas på. Om man vill göra i ordning spelet, ofta är det en väldigt stor kostnad, så det kanske inte är värt det, om man ska vara ärlig. Instrumentet kanske inte är värt så mycket som kostnaden kommer bli för att göra i ordning det. Det är svårt va, men det man skulle göra egentligen är att man skulle ha haft en maskin man kunde ställa in dragspelet i som höll på och spelade på spelet liksom, i något ljudisolerat rum, så att det fick hålla på flexa liksom, de här stämskinnen och komma igång. Så att i väldigt, väldigt många fall när kunder kommer hit och de har fått spel eller köpt spel billigt så här, så är inte reparation eller renovering ett alternativ, det är för kostsamt.
Mm. Och tar ni in dem då eller nej, slänger ja. De dem? Eller?
Ja, alltså det händer ibland att vi byter in, för ibland kan vi plocka delar. Vårt dilemma är ju att vi har ju 700 begagnade spel, så vi har ju för många redan.
Ja, jag får se upp med vad jag sätter fötterna så att jag inte kliver på något av de inlämnade dragspelen på övervåningen. Och kanske blir det fler och fler som tar fram de där gamla dragspelen nu. Här i Fjärås är man i alla fall övertygad om att Kais medverkan i Eurovision kommer leda till att allt fler vill spela dragspel.
Det kommer att göra, men sen tar det viss tid så sett då. Men det ser man när det har varit någonting som slått igenom så här. Och nu spelar de ju klart för fulla hus, de var ju på Liseberg igår, det var ju, biljetterna var ju slut.
Det är ju, om man säger, för dragspelets skull så är det ju, om man säger, kul va, för att det lyfter ju fram instrumentet visuellt då va? Och det är ju positivt, men det tar ju tid.
Men även om många barn nu skulle vilja lära sig spela, är det inte helt enkelt. Det menar pappa Ingmar Karlsson.
Vi brukar säga att det är fyra ställen som inte dragspelet får användas. Det är musikskolor. Nu har det blivit lite mer, men förut alltså. Vi har ett debatt med de här som har musikskolor exempel. Nej, dragspel ska de inte ha. Men en flöjt med blåsa ett ljud bara, det går bra. Eller så här. Men musikskolor och tv, radio, tidningar. Det är väldigt svårt idag alltså, för att det finns ett motstånd mot dragspel på något underligt sätt.
Bröderna Sven och Lars Karlsson har flera teorier till dragspelets säregna status. Lars undrar om gammeldansen hamnat i skymundan i Sverige för att den är just svensk.
Vi framförallt i Sverige är ju väldigt duktiga på att uppmärksamma och söka andra länders kulturer. Vi är ju samtidigt lite blyga eller skäms nästan över vår egen kultur va. Och det är ju lite grann, så vi är ganska kunniga kring andra kulturer. Frankrike, Tyrolerländerna, det förknippar man ju såklart med, i och med att många har varit nere i Alpen och åkt skidor, och då hör man ju liksom Tyroler, Umpa Bumpa orkester och så här. Och det tycker man ju fantastiskt coolt när man är där, för det är charmigt och allting så här då va, men man skulle kanske inte uppskatta det här på samma sätt.
Men när vi sitter där, omgivna av dragspel och pratar om instrumentets historia och framtid, finns det också en del hopp.
Vi märker det på nybörjare som börjar spela, och så har det ju varit kanske de sista 15-20 åren, att de lite yngre men även alltså medelålder som börjar spela dragspel, som inte har det här gamla traditionen med sig, de berättar ju det att jag ser en kompis, han är pianist, vi sitter och spelar hemma hos han liksom, eller henne, och vi tycker ju det är väldigt kul det här att
dragspelet är lite mer allmänt och att det är liksom accepterat i alla musikgenrer idag, i alla miljöer, i kyrkor, i konserthallar, i teatersammanhang. Alltså det spelar ingen roll, nattklubbar, alltså så är dragspelet nästan lite coolt alltså. Och det märker vi även på folk som kommer hit och barn som är med, de tycker det är ett otroligt fascinerande instrument. De har inte heller några förutfattade meningar. Det har ju ofta generationen som är född under 60-70-talet speciellt. För då var man barn när dragspelet var som störst och det var lite töntigt.
Sauna. Reporter här var programmets producent Jesper Cederstrand. Det finns ett motstånd mot dragspelet, hörde vi Ingvar Karlsson säga här. Känner du igen det, Bosse Nyberg?
Ja, det gör jag. Men man ska kanske inte överdriva de här underströmmande ändå bland dragspelets anhängare faktiskt, som hela tiden, år ut och år in, har funnits. Men det är klart, vi kan ju jämföra oss till exempel med ett land som jag tänker på, nämligen Finland. Där, vi pratade ju om undervisning. Där kan man alltså, där undervisar man i dragspel på regionala musikskolor över hela landet. Det finns alltså jobb för de som går på Sibeliusakademin och lär sig, pedagoglinjen heter det. De har jobb sen ute i landet, så det skiljer. Man kan ju undra vilket land som där dragspelet är mest förankrat.
Mm. Men det här motståndet som vi pratade om, som trots allt har funnits kanske ännu mer förr i tiden, både folkmusiker och klassiska musiker. En av de mest kända motståndarna till dragspelet var musikjournalisten Sten Broman. Så här kunde det låta om honom.
Alltså själva ljudet i instrumentet som inte har några övertoner och som därför är minst sagt torftigt. Men därtill kommer ju att den repertoar som finns för detta instrument är så fasansfullt lågtstående.
Vad var det egentligen folk hade emot dragspelet, folk som Sten Broman?
Fasansfullt, ja. Nej, Sten Broman var kul. Han var väldigt polemisk i sin framtoning. Det här med dragspelsmotståndet, det körde han hårt med. Han försökte få det till att, ja, det var ett flåsande ut och in. Det finns ingenstans i världen så undermålig musik som den svenska dragspelsmusiken. Han drog allt över en kam. Sen är det nog så här att det visar sig att efter Sten Bromans bortgång att han i sin skivsamling minsann hade ett antal dragspelsskivor. Han var inte dummare än att han kunde liksom förstå att bra utförd musik är bra musik oavsett instrument. Han pratade på ett ställe om till exempel dragspelets väsande ton. Han mildrar den här kritiken lite grann faktiskt. Det finns ett inslag i ett Hagge Geigert-program där han intervjuas. Så då är han lite snällare mot dragspelet. Jag tror att han försonades med dragspelet på ålderns höst.
Mm. Men vad tror du att det kom ifrån, det där dragspelshatet som han ändå var en del av?
Ja, jag ska nämna en person till som hade synpunkter på den svenska dragspelsmusikens utveckling, och det var André Walter. Han drev tidningen Akkordionjournalen, han var redaktör där, och han hade synpunkter på hur slentrianmässig den svenska dragspelsmusiken utvecklades, särskilt inom gammaldansgenren. Den virtuosa underhållningsmusiken, den var ju knepig nog att spela, så den avsåg han inte. Men alltså att det var ackordföljder som var väldigt standardiserade, och han menade att han ville försöka få fram ett lite mer avancerat tänkande just i det harmoniska tänkandet när man komponerade även gammal dansmusik. Jag tror att musiken som har utförts på dragspelet har bidragit ganska mycket till att många människor har tyckt att till slut lite töntigt med dragspel. Va?
Mm-hmm. Kan det ligga någonting i det här? Det som André Walter sa.
Det beror ju på vem lyssnaren är. Jag menar, det beror på vem du är. Jag tycker ju själv att man kan en del av den gamla dansmusiken är slentrianmässig, men man ska ju komma ihåg att det är funktionsmusik. Den är avsedd att spelas i ett givet sammanhang där man ska dansa till musiken. Jag har ingen lust att liksom sätta mig och värdera just enklare utförd musik bara för att den är enkel, utan alla stilar har ju sitt berättigande på något sätt. Sen tycker jag väl mer eller mindre om viss dragspelsmusik som utförs, naturligtvis är det så. Mm.
Säger Bosse Nyberg, dragspelsexpert. Hur är det då med dragspelets status idag? Låt oss höra med en som kanske borde ha koll på detta. Världsmästaren i dragspel, Leo Florin, du är med oss på telefon från en turné. Var befinner du dig just nu?
Ja, hej. God dag på er i studion.
God dag.
Jag befinner mig längst ut på den italienska tåspetsen i Kalabrien. Här pågår en internationell dragspelsfestival som heter International Accordion Week. Och här ska jag spela en konsert ikväll faktiskt redan med min duokollega från Estland, Evgenia Siros. Och sen ska vi göra Saint-Saëns vackra introduction och Rondo Capriccioso med Orkester Filharmonica della Calabria på fredag.
Och det är inte första gången du är i Italien. Det var bland annat där som du vann världsmästartiteln i dragspel. Hur är dragspelets status just i Italien?
Ja, men precis, det stämmer. Italien har ett väldigt rikt kulturliv, som sagt, och just dragspelet har en stor kulturell betydelse här. I staden Castelfidardo, som ligger i regionen Marche, så finns det ett dussintals dragspelsfabriker, och man brukar kalla den här staden för dragspelsindustrins huvudstad och också dragspelets mecka på ett sätt som inte finns någon annanstans i världen. För att här tillverkas, som sagt, i princip alla dragspel som finns, den allra största majoriteten av dem.
Mm. Och du som...
många av... Ja.
Jag tänkte, du som spelat både i Italien och i Sverige, om du jämför, hur är statusen på dragspel i Sverige jämfört med Italien?
I Sverige har vi ju, som jag hörde att ni sa i reportaget där också, vi har haft en lite annorlunda historia vad gäller dragspelet, med att det blev snabbt populärt ute i stugorna och sen nådde det sin höjdpunkt under 40-50-talet. Men sen har det liksom varit lite blandade meningar, man har haft lite fördomar och sådär. Och det har inte på samma naturliga sätt blivit en del av den liksom alla instrument som det är här i Italien till exempel, där i princip varenda musikhögskola har undervisning på dragspel.
Hur har du själv märkt av de där fördomarna när du har bestämt dig för att bli dragspelsvirtuos?
Ja, det blir ju ofta så att folk kommer fram efteråt och säger, ja, det där skulle Sten Broman ha hört, då skulle han fått sig en ordentlig frågeställare. Men jag försöker ju att bana väg för framtiden och se liksom utsikter utåt. Och jag tror att det fanns också en viss poäng med den här dragspels, vad ska man säga, negativismen där under andra hälften av 1900-talet. Och det tror jag beror på att det är ett så ungt instrument, dragspelet. Så att precis som med alla andra saker så tar det lite tid innan det är färdigutvecklat. Och det tog ett tag innan dragspelet nådde sin fulla potential som det har nu med ett fullstora konsertinstrument som kan spela alla möjliga sorters musik och det låter bra klangmässigt, så att säga.
Tack så mycket, Leo Florin. Låt oss höra lite när du själv spelar. Vi har faktiskt en inspelning som du gjorde på här på Sveriges Radio för ett tag sedan, och lycka till med spelandet fortsatt.
Tack.
Dragspelsvärldmästaren Leo Florin spelade Hugo Alvéns Vallflickans vals. Och han är inte den enda unga dragspelaren som spelar idag. Just faktiskt senare denna dag, nationaldagen 6 juni, i Folkets park här i Malmö, så kommer det samlas 17 stycken unga dragspelare och deras lärare och hålla konsert. Två av dem sitter just nu här i studion. Det är eleven Daria Rimkutte och läraren Magnus Jonsson. Thank you. Darja och Magnus med sina stora dragspel sitter här framför mig. Darja, vad är det för typ av dragspel du spelar på?
Jag har ju inte ett dragspel, bara utan det är ett akkordeon. Så jag kan trycka på en knapp och ändra, vad ska man säga, hela bassystemet. Så dragspel är ju bara akkordbasar då. Men ett akkordeon har melodibasar, så man kan spela i princip vad som helst, som ett piano, klassisk musik, allting.
Du kan spela melodier med både höger och vänster hand alltså?
Exakt.
Vill du visa?
Ja, jag kan visa en liten tangobit av Astor Piazzolla.
Ja, men jag ser ju att du spelar melodi i både vänster och höger hand här.
Exakt.
Hur gick det till när du bestämde dig för att ja, det är dragspel jag ska spela?
Jag jobbade när jag var 9-8 år tror jag. Jag gick i tvåan då. Så jag minns inte riktigt. Men min mamma har berättat för mig att vi var på konsert. Faktiskt där Magnus var. Det var massa lärare från kulturskolan med sina instrument. Och så visade de upp dragspelet. Och jag tyckte det var jättekult, sa jag tydligen då. Mamma tvekade inte att anmäla mig, för hon hade själv spelat lite när hon var liten och slutat. Hon ångrade då och ville att jag skulle spela en ganska vanlig historia. Så kort svar, föräldern anmälde. Mm-hmm.
Och läraren Magnus var någon slags inspiration då, tydligen.
Ja.
Ja, vi hörde tidigare i reportagen här att det kanske inte är det vanligaste instrumentet i Sveriges musikskolor och kulturskolor. Här har du dock ändå en massa elever. Hur har det gått till, Magnus, att det finns så många unga som vill spela?
Jo, men så är det ju faktiskt här, och just i Malmö så har vi ju en fantastisk tradition utav instrumentet på kulturskolan här just, eller musikskolan som det var när instrumentet började. Lars Holm har gjort en otrolig insats och gjort så väldigt mycket för vårt instrument, och han startade också upp akkordeonundervisningen här på Malmö kulturskola. Mm.
Hur skulle du säga att dragspelets status är i Sverige idag?
Men jag tror statusen, den är rätt så god. För man kan ju se dragspelet i så många olika sammanhang här nu. Man ser det på de stora konsertscenerna, man ser det i jazzsammanhang, folkmusik, poprock. Det är många som insett instrumentets möjligheter och tar tillvara på det också och verkligen använder vårt fina instrument.
Mm-hmm. Du själv spelar också. Vilka sammanhang får du spela offentligt?
Det är ju det som är väldigt kul, att vi har ett instrument som används på så många sätt, så man får ju chansen att prova på lite av varje. Men just den här traditionella dragspelsmusiken med de stora dragspelsmästarna ligger mig ju ganska varmt om hjärtat här, så jag spelar gärna sådana kompositioner. Men sen spelar jag också med en violinist, vi spelar folkmusik. Allra mest aktuellt just nu är att vi ska iväg på en liten miniturné med Malmö Akkordeonkvartett, spela arrangerad dragspelsmusik, underhållningsmusik för 4 stycken akkordeon.
Se där! Och sen är du lärare för en massa olika elever. Hur är återväxten med nya dragspelare?
Återväxten är nog rätt så god, kan man säga. Jag har 49 elever på Malmö kulturskola just nu. Och det är ju fantastiskt roligt här. Och märker ju hela tiden att intresset ökar. Fler och fler anmäler sig. Sen så sättet man kommer i kontakt med instrumentet har väl ändrat sig över åren här. Det är inte på samma sätt som när man själv valde instrument en gång i tiden, att det var mycket tradition, det var mycket släkt som spelade kanske, eller man hade kontakten på ett annat sätt. Nu för tiden så har ju barn och ungdomar ett annat sätt att upptäcka instrument och musikstilar. Så man kan ha sett ett klipp, man kan ha hört en låt, hört instrumentet och upptäckt att ja, men det där vill jag testa. Eller så har man till och med chansen då kanske att prova på instrumentet på ett öppet hus eller någon instrumentvisning här. Och det är klart att det är ett häftigt instrument när man får prova. Det är massor med knappar och det är bälg och det finns fantastiskt mycket kul grejer man kan göra. Så får man chansen att testa, så många som fastnar. Det är kul.
Du fastnade ju redan som 8-9-åring, Darja. Men om du tänker på dina vänner som själva inte spelar dragspel, vad vet de om dragspel?
Ja, inte så mycket. Jag tror de flesta ser framför sig någon farbror på landet som kanske spelar vid en röd stuga. Liksom lite Rasmus på luffen vibbar kanske folk tänker när de tänker på dragspel. Och det är speciellt akkordion då. För jag brukar ju säga att jag spelar akkordion. Det vet ju ingen vad det är heller. Så jag tror folk har mycket att lära sig faktiskt.
Om vi ska försöka lära dem lite mer om allt man kan spela på dragspel. Vad ska ni spela nu på nationaldagen när ni samlas i Folkets park?
Vi ska ta och spela med ett utav kulturskolans en ensemble, en Balkan klezmer ensemble där vi har en mix av instrument. Bland annat så har vi då dragspel förstås i bandet här. Och vi ska spela en Balkanmelodi, en låt som heter Dikman.
Låt oss höra. Magnus och Daria spelade, ja, vad tror ni om dragspelets framtid, Daria?
Jag tror de flesta som jag pratar med har en väldigt positiv reaktion när jag säger att jag spelar dragspel. Folk är fascinerade av instrumentet, som Magnus sa, det är mycket knappar, bälg, allting. Så jag tror att folk vill spela, men skräms kanske av att det verkar lite svårt. Så folk kommer över den gränsen så har dragspel en lysande framtid.
Lysande framtid säger du, Daria Rimkutte. Tack för att ni var med, du Daria och du Magnus Jonsson. I programmet har vi också hört dragspelhistorikern Bosse Nyberg, författare och kompositör Marie Selander. Jag som pratat heter Jack Lantz. Tekniker var Christian Jangegård, producent Jesper Cederstrand. Ett specialprogram i P1 för nationaldagen om dragspel. Glad nationaldag på er!
Jag spelar på fattig piano. Min Beethoven är Jularbo.
Jag tänkte, var fan är det här någonstans?
Vid ett tillfälle så hittades en larmottagare i en kastrull.
De larmade och larmade, men ingen kom och hjälpte. Utan personalen lämnade dem i sin egen avföring.
Jag var i chock.
Det handlar om ett kommunalt serviceboende i Göteborg för personer med förvärvad hjärnskada.
Sen kan jag bara beklaga, för det är inte så här vi vill att en verksamhet ska fungera.
Kaliber i appen SR Play.
Lyssna på Kaliber när du vill i appen alltså. Det är tid för känsligt läge här i P1 i Uje Brandelius serie om skam. Och idag ska det handla om sex och skam. Och vi vill varna för att en del ord och beskrivningar som förekommer i programmet kan upplevas som stötande.
Välkommen till det sista programmet för i år av Känsligt läge. Den trogna lyssnaren har noterat att vi har vikt den här säsongens program åt ämnet skam. Och idag har vi kommit fram till den mest självklara skammen av dem alla. Skammarnas skam. Själva urskammen. Om ni frågar mig. Ligga, göka, knulla, pippa, skåra, sätta på, dra över, älska. Kärt barn har många namn. Det handlar om sex och skam i dagens program. Och utan att räkna så vågar jag påstå att det inte finns någon annan mänsklig aktivitet som för med sig så många olika typer av skam som sex gör. Skammen bara över att ha sex. Skammen över att inte ha sex. Skammen över att vara för gammal och aldrig ha haft sex. Kanske skammen över att vara för ung och redan ha haft sex. Skammen över att prata öppet om sex. Skammen över att inte våga prata öppet om sex. Skammen över att vilja ha sex. Skammen över att inte vilja ha sex. Skammen över att vilja ha en annan sorts sex. Skammen över att inte vilja ha en annan sorts sex. Listan över skam kopplat till sex, den tar liksom aldrig slut. I dagens program så ska vi träffa Harry. Han har i perioder i livet känt djup skam kopplat till sex på olika sätt. Vi sitter i hans och hans flickväns funkiskök i en 50-talsförort i Stockholm och pratar om sex och våra erfarenheter av sex och skam. I Harrys fall började det när han stod i rummet längst in i videobutiken, precis vid porrhyllan.
Då var det faktiskt en kompis som hade förstått att det fanns en hemlig hylla som var lite längre in i butiken där det fanns porrfilmer. Så det här var ju internetporr fanns ju, men det hade precis kommit. Så vi började inte där, utan vi började faktiskt mer klassiskt med att så här, smyga, typ en stod vakt och den andra smög in bakom den förbjudna hyllan och typ tittade på så många omslag man kunde liksom. Mm. Så var det, och det är ju någonting som jag har pratat om förut och som absolut finns skam i, och det är ju liksom att jag, så på så ett sätt och vis så var det att det var inte det allra första gången jag stötte på något sexuellt, men det är ju självklart att min tidiga sexualitet och hela sexualitet har formats av att stötta på porr så tidigt. Mm. Och det vet jag ju att många gör, men jag vet också att inte så många pratar om det. Men, och exakt till vilken grad det har påverkat mig är väldigt svårt att säga, men det är ju omöjligt att koppla bort det, skulle jag säga.
Så porren tror du var en av anledningarna till att du fick problem?
Absolut, det tror jag.
Och vilka problem pratar vi om?
Ja, alltså det är väl egentligen två, tre grejer man kan tänka på. Det ena är ju såklart alltså vad man har för förväntningar på sex och för bild av sex. Liksom. Och det pratas det om mycket idag. Det pratas ju, det har varit chocksiffror om strypsex och sånt där som ni kanske har hört. Mm. Att de som jobbar med unga pratar om att så här, det har blivit en grej att killar då ofta utan att fråga liksom stryper sin sexuella partner, åtminstone tar ett hårt strypgrepp för att de sätter i par och tänker att det är sexigt och normalt liksom. Och det är omöjligt att dra och säga exakt vad som leder till vad när det handlar om såna här saker, men många är överens om att den här idén måste komma från paren, för var skulle den annars komma ifrån liksom. Och om man spolar tillbaka till min tid så är det egentligen samma sak där, att det är ju redan då, alltså, så var det ju, alltså mainstreamparen är ju väldigt aggressiv och det är ju väldigt mycket dominanta män och tjejer liksom, och det är en del förnedringsinslag och så. Och de som inte är insatta kanske tänker att det är bara de extrema grejerna, men det är det ju inte, utan det är ju det du ser när du går in på de stora mainstream-sajterna liksom. Och jag tror absolut att det påverkade mig mycket, och det blir ju att det kan påverka liksom hur man ser på tjejer och vad man tror att man kan få göra och inte. Sen kan du göra liksom sex ännu läskigare, alltså ta de här första stegen. För det var ju det andra problemet för mig, och det är också något som jag tror är väldigt normalt men som inte alla pratar om, och det är ju att det är bara, man undrar hur i helsike ska jag få till det? Alltså, då pratar vi bara om så här kramar, hångel, du vet, så här, och förstås sex senare då liksom. Att det är ju så otroligt läskigt bara. Alltså det är ju verkligen skitläskigt. Alltså om man aldrig gjort något liknande. Jag hade ju inga tjejkompisar. Jag vågade inte prata med tjejer alls egentligen. Jag tror jag kunde, så här, under hela grundskoletiden. Jag hade ju klasskompisar som var tjejer, men alltså man pratade inte med dem. Som enda tjejer vi kände var min syster och min mamma liksom. Och det tror jag, kombon just att så här, aldrig faktiskt har interagerat med en verklig kvinna eller tjej, kombinerat med att liksom sen när jag faktiskt skulle säga blev beroende av att liksom varje dag, eller varje chans man får i alla fall, kolla på hardcore porr liksom när man är 12, 13, 14, 15 liksom. Den kombon tror jag är en dålig kompott liksom.
Men när du stod där framför videohyllan, ja, längst in i butiken, hur mycket var lust och hur mycket var skam?
Bra fråga. Jag tror att det är ganska, det är verkligen en kombo. Det tror jag. Absolut. Alltså, man vet ju att det är något äckligt och konstigt och förbjudet och så. Och Men samtidigt så är det ju så oemotståndligt på något sätt. För det är ju någon, det är en stark känsla, en stark drivkraft liksom, det där bubblandet i magen eller i nedre regionerna.
Vad hände sen då när du skulle få ett sexliv?
Ja, exakt. Alltså, vad som... Jag var ju liksom... En annan sak som jag tror måste pratas om är ju att... När det kommer till skam och så... Så jag var ju, jag gjorde den här klassiska grejen som är att jag trodde ju att jag var den sista oskulden liksom. Ni vet. Och det där är ju en gammal story. Så där var det ju långt innan porren också. Alltså att man är så säker på att ens killkompisar har så mycket mer erfarenheter än en själv. Och att de är så orädda. Man tänker, ja men jag är den enda som är skraj liksom. Och så är det förstås inte. Men det trodde jag ju. Det trodde jag absolut. Så som jag sa, jag hade väldigt få interaktioner liksom med tjejer. Och sen när jag blev, ja men kanske var runt när man blev 18, kanske började gå ut på krogen och sådär. Och kanske gå på lite fler hemmafester och så. Då hände det ju ändå kanske under en, inte jättekort, men alltså under kanske ett halvår, ett år eller så där. Som jag sa, 18 och framåt. Så hände det väl att jag ändå liksom hamnade i situationer som man förstod så här, det här kan bli något liksom sexuellt då. Mm. Här är någon som man ändå, du vet, jag var ju väldigt oerfaren och väldigt rädd, men jag fattade, jag var inte helt dum i huvudet, jag fattade liksom att så här, den här tjejen kanske gillar mig på något sätt liksom. Mm. Vi ändå pratade ett tag och det är någon blick eller whatever. Så det går nog nästan inte att beskriva hur viktigt det är, och jag vet inte om du känner igen det från när du var yngre, alltså hur man känner sig att ens värde är så bundet till att lyckas nu.
Jo, så jag tror till och med jag har ljugit för kompisar.
Ja, det ser jag. Ja, exakt.
Sagt att jag har gjort det.
Ja, men det gjorde jag också nästan en gång. Men jag menar just det där att det är sån tyngd, alltså som ligger på axlarna. Mm. Och att få det gjort liksom är så otroligt viktigt. Mm. Att bli, för det blir någon slags elddop, alltså att bli vuxen, bli man eller någonting. Och sådär. Och jag hade ju, de flesta av mina kompisar, vi pratade ju väldigt lite om sex och relationer. Och nu har jag insett efteråt att det var ju för att alla hade oro. Alla i mitt kompising och brist på erfarenheter. Och vi löste det genom att bara låtsas som inget. Alltså vi bara pratade inte om det. Låtsas som att det inte var viktigt liksom.
Harrys kompisgäng bestod av spelnördar. De var inte högst i hierarkin på skolgården, men inte heller lägst. De var ett gäng och de hade kul i sin fantasivärld. Svärd svingades, sköna jungfrur befriades och monster besegrades av de hjältemodiga och muskulösa unga männen. Men i den riktiga världen var Harry bara en vanlig kille som aldrig hade fått ligga. Och med en prestationsångest kring sex som bara växte. Det var inte bara svårt att hitta någon skön jungfru. Det där svärdet som skulle svingas var inte heller riktigt med i matchen. Harry hade helt enkelt problem med att få upp den. Vilket ledde till att monstret, den stora skammen, bara växte. Även om han minns att tjejerna försökte stötta honom.
Jag kan inte minnas att någon sa något så här helt förödande taskigt. Jag kan inte skylla på det. Men det var något mer i stil så här. Ja, nej men sånt händer. Vi druckit för mycket kanske. Eller så här. Ja, det var ju tråkigt. Och någon kanske är tapper liksom och kämpa på om fattar vad jag menar. Men så här, klart besvikelse och jag är helt hjälplös, helt mållös. Så här, vad ska jag göra? Och då är den klassiska frågan att bli så här. Är det något, du vet, vad är det för fel på mig frågan? Mm. Alltså sånt som jag tänker många så här stödlinjer och ungdomsmottagningar får frågan, eller hur? Mm. Många, speciellt när det kommer till sexualitet tror jag. Mm. Vad är det för fel på mig? Du vet, och bla bla bla. Alltså, och då är frågan såklart, är det att jag är jag gay egentligen? Du vet, det är en klassiker som många unga killar har frågat sig och haft panik över, dumt nog. Och, eller om man är, faktiskt har någon slags medicinsk impotensproblem, du vet. Mm. Och så nej, det finns ju mycket tankar som kommer. Och jag minns, du sa det där om att man ljög. Jag minns också faktiskt det, för att den gången som, en av de här få gångerna som jag liksom fick till det, då var det ju, för då tror jag till och med att det var en annan kompis eller två, tre som sov i samma hus liksom. Det var ju på någon hemmafest, du vet. Och som frågade dagen efter så här, ej, du vet, bror, du fick till det igår liksom. Och det fick jag ju på ett sätt, fast också inte då, eftersom att jag inte fick upp den. Mm. Och det är också en till grej som man måste prata om, tror jag. Och det är ju att det finns en till skam att, för när du som man, och det här gäller oavsett ålder, kanske ännu mer när man är äldre, är att om du inte får upp den så kommer ju din partner tänka, vad är det för fel på mig? Alltså, varför är jag så dålig, varför är jag så osexig som inte ens kan få den här personen att bli kåt? Liksom. Men, ja, igen, alltså det är ju den där brutala dubbelskammen av att så, inte få till det, sen få till det och sen misslyckas. Det är ju väldigt hårt.
Jag får mycket tankar när jag lyssnar på dig.
Jag förstår
och,
det.
Och försöker tänka på vad, om jag har varit med om något liknande. Jag kan komma på två tillfällen. Och det ena var att jag var pissfull och fick inte upp den. Och det andra var att jag tror att hon var för snygg för mig.
Okay.
Jag blev nervös. Så snygga tjejer ska inte jag ligga med. Mm. Om jag bara får vara liksom, psykologpatient ett tag och du är psykolog.
Visst.
Varför har jag så svårt att prata om de här sakerna?
Alltså ja, bra fråga. Alltså jag tror ju att... för att som du sa tidigare, att allt sexrelaterat, det finns så många olika små skamelement i det. Och just manlighet och sex tror jag är ganska tätt bundet till varandra. Och då tänker jag specifikt på just, alltså potensen blir ju någonstans en del av det. Alltså du vet den, att när du som man inte kan liksom ha bra sex, du vet, eller, och då i det fallet förstås få upp den, då är du någonstans misslyckat som man. Alltså så här, det enda man vet om en sexualitet, det är ofta en förenklad, lite fördummad bild, eller hur? Alltså det kan man också diskutera länge, så här, att det finns många delar av så här, vad som är skönt för män som man inte pratar om, för att det vi ser i porr och det vi ser i komedier och alla skildringar och det vi pratar om är just den här, en man är alltid kåt, vi ligger med alla, kommer kanske för fort, men annars så är det bara att pumpa på liksom. Och väldigt många kritiserar ju den bilden. Men jag kritiserar den ju för att det är en förenkling, och kvinnor vill ju förstås ha mer av en sexakt än bara en man som pumpar på. Men jag menar bara så här, tänk att inte ens lyckas med det. Liksom att vara dålig på sex tror jag är en stor skam för män i allmänhet. Och där blir ju impotensen det värsta, eftersom att det bryter ju helt mot alltså, vad en man ska göra och vad du ska vara. Det är ju din grej, alltså den hårda liksom...
Men jag kanske är ute på hal is nu, men, ja, men jag tycker att vi män har fått oförtjänt stort ansvar. Alltså, vi ska få upp den och vi ska göra henne kåt.
Eller
så blir jag ibland.
Mm.
Att liksom, om hon inte är kåt, då är det mitt fel.
Just det.
Antingen att jag inte har pejlat tillräckligt bra, att jag gör fel saker eller att jag bara inte har diskat. Liksom. Det är ändå mitt fel.
Visst. Tror du inte att hon tänker samma sak dock, att hon har ett ansvar?
Jag upplever inte så.
Nej, okej, intressant. Jag kanske är fast i min egna dåliga erfarenhet. Om du inte får upp den då, vilket jag hade då mycket problem med när jag var yngre och som har hänt ett par gånger sedan dess också, så kan jag säga, då jäklar kan jag lova dig att den andra parten känner ett ansvar.
Mm.
Faktiskt. På gott och ont.
Ja,
jag tror att om vi går tillbaka till varför man känner skam, jag vet inte, alltså... Det är ju igen, alltså det är därför vi sitter här, för att det är ju sällan man pratar om det, det är det ju. Och jag menar, jag vet inte hur det var med du och dina killkompisar, för det är någonting jag vill beskylla minst lika mycket som paren, och det är ju den här bristen på snack, alltså bristen på ärliga samtal. För jag och mina killkompisar, alltså jag älskar dem, och nu har jag många nya killkompisar, eller några ska jag väl säga, som jag har pratat med tunga saker om, svåra saker om. Men under hela uppväxten, vi pratade ju aldrig om någonting allvarligt. Det tror jag är bland de största liksom, misstagen som unga killar gör. Att man inte övar på att prata om saker som känns. Och det får man ju också betala för om man har kärleksrelationer sen.
Jag brukar ju i de här känsligt läge-programmen berätta vilka erfarenheter jag har själv av programmets tema. När jag och min producent satt och spånade programidéer i våras under temat skam, så kom idén ganska snabbt om att göra ett program om misslyckad sex och skam. Och lika snabbt kom min brasklapp. Jag kommer inte att sitta i radio och berätta om min eventuellt slaka kuk. Där går min gräns. Inte för att jag har några som helst potensproblem, absolut inte. Tvärtom. Det är bara att jag drar en gräns. Precis där. Harry drar ingen gräns alls. Han är 20 år yngre än jag. Och har inga problem att prata om sex och egna tillkortakommanden i sängen. Jag lyssnar på Harrys tankar om vikten av att prata om sex och tänker att han i alla fall lever som han lär. Han är full av tankar och teorier om sin egen och andras sexualitet. Och då tänker jag också, är det verkligen bra för potensen att formulera sig så här mycket kring sex? kommer inte hjärnan och könet på kollisionskurs? Mår inte sexlusten bäst av att slippa prata och tänka? Att bli kåt är ungefär som att somna. Det går inte att tvinga fram. Kåtheten är en igelkott som gömmer sig under huset och bara kommer fram om man ställer en skålmjölk vid husknuten och går därifrån.
Men du, en generell fråga som inte ställs av mig utan av många andra, det är ju så här, idag så pratar vi sönder här om sex, vi pratar för mycket om sex, vi liksom diskuterar sönder.
Vilka är vi?
Ja, jag vet inte, men mediesamhället.
Tycker du det?
Nej, jag tycker inte det.
Nej. Nej, jag vet inte om jag håller med heller. Jag tror att när folk säger det...
Du skulle inte göra det här programmet.
Nej, exakt, verkligen.
Jag tycker att jag pratade ganska mycket med mina högstadiekompisar om sex.
Ja.
Men då var det ju så här... typ så här, runktekniker. har du fått ligga?
Ja.
Hur luktar hennes fitta?
Ja.
Alltså
konstruktivt.
Nej, det var liksom inte så mjukt.
Mjukt, nej.
Det var liksom som att vi förde en diskussion på en ganska, vad ska jag säga, tävlingsnivå. Som att vi var ju kompisar.
Mm.
Men vi var också så här, ja, skidåkare i samma lopp.
Mm.
Och vissa av oss var norrmän.
Mm.
Och andra var inte det.
Precis.
Om nu längdskidsmetaforen.
Just det.
Förstås.
Nej, men jag fattar vad du menar. Och det är jättebra exempel. För att man brukar ofta säga att så här, killar... Det är alltid en tävling för killar. Alltså enligt normen, stereotypen, eller hur? Och, så, och när sex blir en tävling, då får det jätte... Alltså jag tror det är jättedåligt. Alltså.
Mm. Och jag kan säga nu när jag är vuxen...
Ja.
Så kan jag inte komma på ett enda samtal som jag haft med någon kompis om sex på många, många år. En blöt natt... Så kan det slinka ur någon att ja, det var ett halvår sedan sist. Men liksom inte mer än så.
Nej.
Inte liksom hur gör ni? Vad kan du tipsa om? Eller, så här, vi är ungefär lika gamla, har levt likadana liv, har barn.
Mm.
Det kanske skulle vara möjligt att prata om sex på ett djupare sätt, men det gör vi inte.
Nej, och jag tror nog... Det är synd, tror jag, faktiskt.
Nej, men kanske också... att människor kan tycka att man för in ett prestationselement genom att prata om det. Så, jag menar, den här klassiken, hur ofta har ni sex?
Mm. Mm.
Det är kanske den vanligaste jämförelsefrågan.
Ja, visst. Och inte minst då, när man är vuxen, har en stadig partner, eller hur?
Mm. Och att då säga så här, en gång i kvartalet... Då blir man ju som ett... Alltså, då blir man ju tyckt synd om nästan. Eller den underliggande frågan... Varför är ni ihop? Liksom.
Mm.
Så det är lite läskigt att kliva ut på den... På den trampolinen.
Exakt.
För man blir bedömd.
Ja. Precis. Och egentligen, där har vi en tragisk likhet mellan den situationen som kanske du är i och till viss del jag och många andra är i, jämfört med den här tonårssituationen. Att det finns skam i båda. I båda fallen så ska du ha ett väldigt aktivt sexliv. Alltså du ska ha relativt mycket sex. Så finns det ju dumt nog alltid såklart en punkt när folk tycker så här, oj, du vet, du är lite freaky, det är inte normalt liksom. Men nu tänker jag mer, det vanliga problemet är nog tvärtom. Som du sa, att man kanske känner att det inte är tillräckligt.
Ja, precis.
Och även i en stadig fast relation kan man ha erektionsproblem där också. För att där kan också nervositeten och stressen vara en grej.
Men det känns ändå som att den skammen över att ha för lite sex i ett medelålders parförhållande, den är mindre än den du upplevde när du var 18.
Ja, kanske. Det beror nog på, men
säkert. Jag vet inte.
Det är nog olika. Jag tror att... Alltså båda kan ju tyvärr, och det där är, alltså allt handlar ju så mycket om att hjärnan spökar, alltså det är alltid det. Mm. Alltså att du är så dum, alltså hjärnan är så elak mot oss själva, eller hur? Alltså att du får för dig att det är en sån fruktansvärt big deal, och då blir det ju nästan omöjligt att det ska bli bra. Mm. Alltså om du skrämmer upp dig själv. För jag tror att, precis som jag kände när jag var tonåring, att om jag inte lyckas ha sex så är jag bara värdelös. Alltså jag är liksom inte värd någonting, alltså på något sätt. Alltså jag kommer aldrig bli lycklig. Och aldrig mår bra om jag inte lyckas. På samma sätt tror jag att man som äldre kan känna så här, om inte jag styr upp vårt sexliv så har jag ett misslyckad och dålig relation och kanske kommer den ta slut.
Mm.
Och om du är så rädd, då kommer det ju inte bli bra.
Nej.
Då kommer du förmodligen ha Ja, till exempel erektionsproblem, trots att du är en välfungerande 30- eller 40-åring.
Men när lyckades du ha sex då?
Jag hittade ju, och det är det... Det finns ju en ganska tydlig koppling till porren igen. Och vad som hände var att när jag var kanske 19, tror jag, och då hade jag också flyttat till en ny stad, bara tillfälligt, som en så här, jag måste göra något. Jag kände att jag måste utmana mig själv, liksom. Jag måste bort från det trygga. Va? Och då hade jag träffat någon och liksom kände oro och stress igen, att så här, skulle det kunna bli något mellan oss, liksom, precis som jag hade gjort tidigare. Men jag hittade faktiskt en forumtråd som pratar om ett fenomen som fortfarande debatteras ibland, som kallas porrimpotens. Har du hört talas om det?
Nej.
Nej. Men tesen i alla fall, och här ska ju sägas att den är inte vetenskapligt bevisad, att det faktiskt exakt hur det här fenomenet är. Men tesen är att vissa personer har kollat så mycket porr så att hjärnan har liksom kopplats om på något sätt. Okay. Ja, det låter...
Förlåt, jag skrattar till
det. Jo, men jag förstår det. Det låter lite löjligt, och vissa forskare skulle säkert säga att nej, men så funkar inte hjärnan. Mm. Men för mig som 18-19-åring så spelade det ingen roll, för att då var det en så här... Så otroligt, det var en så jäkla skön och bra förklaring. För att då förstod jag ju, eller då fick jag höra då att det kan vara så att jag har kollat så mycket porr så att liksom mina tändningsmönster är omkodade. Hänger du med? Mm. Så att så här, när jag är i en situation med en faktisk människa, så det påminner för lite om porren, du vet. Alltså hjärnan förstår inte att det här är en sexuell situation. Utan den förstår bara det när du sitter framför datorn och öppnar upp en porrsajt, liksom. Mm. Hänger du med? Och låter det logiskt? Kanske inte, I don't know. Men som 19-åring så var ju det här en sån gåva. Vänta lite, här finns en förklaringsmodell där det inte är mitt fel. Hänger du med? Att, så här, att det är det här andras fel på något sätt. Och sen träffade jag en tjej och vi snackade lite. Och av någon anledning så bara plötsligt så berättade jag om det här som jag berättade för dig nu också. Alltså för henne. Att så här, det här är ju min situation, hon var ju sjukt liksom.
Det var ju jävligt modigt, måste
jag
säga.
Ja, jag vet inte vad som hände. Men jag bara, så här, hellre det än... Jag kände väl liksom att...
Jag skulle aldrig våga när jag var tonåring.
Nej, jag var tonåring. Jag var ju 19 ändå. Men,
ja, ändå. Ja.
Nej, jag fattar. Eller tack eller något. Jag vet inte. Men det bara blev så. Jag har väl alltid varit ganska frispråkig. Alltså att prata har inte alltid varit läskigt, utan det är andra saker liksom jag har varit rädd för. Men det gjorde jag. Och hon bara, okej, wow, vilken grej liksom. Ja, men hon tyckte också det lät liksom rimligt. Och det var så befriande att få säga det. För första gången till en annan person. Och det var också första gången jag erkände att jag hade problem med porrkonsumtionen för någon. Alltså överhuvudtaget, ingen visste det liksom. Nej. Och den releasen kombinerat med liksom den här motivationen jag fått gjorde att så här, vi faktiskt lyckades någon vecka senare eller så.
Och hur firade du?
Och jag minns inte, men det var ju verkligen som att dansa på moln liksom. Alltså det var ju svårslaget alltså, i euforin liksom. Mm.
Tror du att ett sånt här samtal som du och jag har haft nu kan skapa skam hos folk? Eller ångest, kanske prestationsångest? Eller?
Jag hoppas att det är tvärtom. Det är väl lite därför jag vill prata om det.
Ja.
För att det är min förhoppning, och det har alltid varit de gånger jag har pratat om sånt här, att så här, folk ska känna igen sig och känna så här att det är många som tycker det är svårt och jobbigt med sex. För det är det ju ibland. Och helt fantastiskt såklart, andra gånger.
Du har lyssnat på Känsligt läge i P1, den sista delen av sex i säsongen om skam. Emmy Bergqvist och Anna Iversen var producenter och Fredrik Nordin ljudtekniker. Programmet gjordes av Munk Studios och jag heter Uje Brandelius.
P1 dokumentär.
God morgon, hur mår du?
Det är mars, det är perfekt.
Hallå, är du på plats?
En dag i Sverige.
Det finns en tid för att bygga upp och det finns en tid för att riva ner.
Om 8 människor på 8 platser runt om i landet.
Alltså det är jätteskönt att solen har kommit igen. Jag vill inte ha mer snö.
Hur mår vi och vad tänker vi om världen som den ser ut?
Det är som att se någonting på väg mot en katastrof. Man kan ju titta bort.
Lyssna i appen Sveriges Radio Play.
I en förort till en storstad i Sverige står ett högt lägenhetshus. Det är nybyggt och än så länge har inga gatlyktor satts upp. Men i de stora fönstren, designade för att släppa in solljuset, lyser lampor upp det kompakta decembermörkret.
Jag trodde aldrig att jag en kväll skulle titta upp ut genom fönstret och se en man sittel fastklistrad mot fönsterrutan.
Nedför gatan finns ett litet skogsparti som blev kvar när huset byggdes. Vänder man sig om ser man en rabatt täckt av tung snö. Höjer man sen blicken ser man rakt in i lägenheterna på bottenplan.
Och jag bara väntar på att han ska se mig.
Här är lägenheterna små, perfekt för den som är på väg ut i livet. Och de bor ensamma, det är 10-tal tjejer som har sina hem på bottenplan. De känner inte varandra, säger knappt hej i tvättstugan. Men snart kommer de få reda på att de har någonting gemensamt.
Alltså, vad gör han där? Jag skriker, helvete! Och hoppar upp från sängen i pyjamas. Vi ska inte vara rädda, han ska liksom vara rädd för oss. Oh my god. Herregud.
Att fånga en fönstertittare. En dokumentär av Malva Tanning och Hedda Halsenius.
En dokumentär att lyssna på precis där man vill i appen Sveriges Radio Play. Nästa timme här i P1 inleder vi med Europapodden. Och det ska handla om ett Europa som växlar upp som militär aktör i Asien. Programledare är Parisa Höglund. Men innan dess, nyheter. Klockan är 12.
Ekot vid midnatt. Går det att minska beroendet av IT-tjänster från amerikanska techjättar? Ja, det ska det svenska statliga forskningsinstitutet RISE testa senare i år genom att under en period driva verksamheten helt med teknik som är öppen och oberoende. Det skriver Dagens Nyheter. Som det är nu är många svenska myndigheter väldigt beroende av amerikansk teknik. Och skulle USA besluta om att stänga ner tillgången till den skulle det få stora konsekvenser. Efter en nära 3 månader lång rättstvist i USA har nu Kilmar Arbrego Garcia, som felaktigt deporterades till El Salvador, kommit tillbaka till USA. Där ska han nu åtalas misstänkt för att ha transporterat papperslösa migranter inom landet. Arbrego Garcias advokat säger att anklagelserna handlar om att administrationen inte vill erkänna att de gjort fel. Sverige igen. Ytterligare en person har dött efter trafikolyckan utanför Gävle igår natt när en bil körde av vägen och krockade med ett träd. Sammanlagt har nu 2 personer omkommit efter olyckan. Föraren, en kvinna i 25-årsåldern, har gripits misstänkt för bland annat grovt rattfylleri. Regeringen ser allvarligt på uppgifterna om misstänkt sabotage mot ett 30-tal mobiltelefonmaster längs E22-an. Det här säger ministern för civilt försvar Carl-Oskar Bolin till SVT. Rapporter om de misstänkta sabotagen, de flesta mellan Kalmar och Norrköping, började komma in för runt en månad sedan enligt Post- och telestyrelsen. Vid Håkan Hellströms konsert på Ullevi i Göteborg ikväll så sattes nytt publikrekord för arenan. 73 162 personer var på plats. Därmed slår Håkan Hellström sitt eget tidigare publikrekord från 2022. Ekot med Daniel Wockner.
P1, Sveriges Radio.
Några minuter över 12 i klockan och vi inleder denna lördag den 7 juni med Europapodden och Parisa Höglund.
Europeiska höjdare minglar på säkerhetskonferens i Singapore för att ta större plats på världsscenen. Men kan Europa hävda sig mellan Kina och USA och bli en militär spelare att räkna med i Asien? Du lyssnar på Europapodden.
If Europe wants to avoid war, Europe must get ready for war.
Det är hela Europa i gang med.
Pour les années à venir, une menace pour la France et pour l'Europe.
Буде більше підтримки в Європі.
It is about damn time.
Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Europapodden som vi spelar in på förmiddagen den 3 juni. Jag anropar Andreas Liljeheden, Brysselkorrespondent på en gång. Hej Andreas.
Hej Parisa.
Du Andreas, det blev stor dramatik i Nederländerna nu här på förmiddagen. I samma stund som vi spelar in så utspelade sig en politisk dramatik där. Regeringen står inför kollaps. Kom det här som en blixt från klar himmel eller?
Nej, inte riktigt. Vi har ju invandringskritiken Geert Wilders i Nederländerna som har flaggat lite för det här. Han har ju försökt driva en betydligt hårdare, striktare migrationspolitik och inte riktigt fått gehör för den politiken som han vill se då av de andra partierna i en väldigt brokig regeringskoalition i Nederländerna. Och han har då lagt fram en 10-punktsplan för en striktare migrationspolitik och sagt att om inte jag får stöd för den här planen så hoppar jag av. Och det var det här avhoppet som kom då i morse, att Geert Wilders gick ut på plattformen X och sa att han lämnar regeringskoalitionen.
Han satt alltså hårt mot hårt helt enkelt?
Ja, det gjorde han, och det har ju varit ett brokigt samarbete, alltså med Geert Wilders frihetsparti, sen var det liberala, högerliberaler, det var konservativa och sen också ett bondeparti som har suttit i regering i 11 månader. Det var ju svårt att få till den här regeringen efter att Geert Wilders parti blev det största partiet i det nederländska valet. Så att det här var lite på gång, kan man säga, att den skulle falla, och nu så ser det ut som att man då går mot ännu ett nyval i Nederländerna.
Pågående alltså. Vi kommer få följa dig i nyheterna, Andreas, för att få höra det senaste, och sen kanske det blir tillfälle att ta upp ämnet Nederländerna och politiken där i ett senare avsnitt av Europapodden. Vi skulle ju faktiskt prata om något helt annat idag. I takt med att USA distanserar sig från Europa så har europeerna insett att man måste skapa nya band till och vara mer närvarande i Asien. Och det ska vi prata om i dagens avsnitt. I slutet av förra veckan invigdes nämligen den årliga försvars- och säkerhetskonferensen Shangri-La Dialogue i Singapore. En konferens som historiskt varit ett forum för diplomati och samtal på hög nivå. Och Europa var den här gången närvarande i allra högsta grad. För att prata om det här ska vi säga hej till Axel Kronholm, radions Asienkorrespondent. Premiär i Europapodden är det. Hej Axel.
Hej Parisa.
Du Axel, du var ju på plats. Ge oss en bild av den här extraordinära europeiska närvaron i Singapore.
Ja, men jag tar konferensen lite kort först. Alltså, det här är ju Asiens största försvarskonferens, och det är ett väldigt stort säkerhetspådrag när man ska in där. Det är så att taxichaufförerna i Singapore suckar när de får en körning dit, för att de vet att då måste bilen åka igenom massa extra kontroller och den ska sökas igenom och sådär. Men det är förståeligt, för väl inne i det här lyxhotellet där konferensen hålls, där rör sig och minglar alla rätt fritt. Alltså generaler, ministrar, presidenter och journalister. Förra året när jag var där så råkade jag hamna bredvid Filippinernas försvarsminister i pissoaren. Så det finns ju liksom alla är väldigt tillgängliga på många sätt där. Och så för regeringar är det förstås extra intressant att vara där och kunna maxa möten på kort tid. Och som du sa, stor europeisk närvaro. Alltså Emmanuel Macron från Frankrike öppningstalade. Jag tror att det är första gången i konferensens historia som en europeisk ledare håller det här öppningstalet på fredagskvällen. Också Kaja Kallas var där, EUs utrikeschef, Tysklands arméchef. Det var försvarsministrar från Finland, Sverige, Litauen, Nederländerna, ja, och så vidare. Och i de flesta av de här delegationerna så ingår ju också representanter för försvarsindustrin i de här länderna.
Mm. Det låter lite grann som Folk och Försvar här uppe i Sälen, där alla samlas på Högfjällshotellet.
Jag har aldrig varit på den faktiskt, men jag vågar gissa att det kanske är lite mera guldkant på Shangri-La-dialogen.
Så kan det nog vara. Det kanske inte är bricklunch i en stor matsal där man står bakom försvarsministern. Så kan det nämligen se ut i Sälen. Men okej, om vi återgår till Singapore. Var det större europeisk närvaro än vanligt den här gången?
Ja, men det var det, absolut. Så här många försvarsministrar från europeiska länder har jag inte sett där tidigare. Och som sagt, att Macron höll det här öppningstalet, det var tydlig symbolik i det.
Och det är ju den indopacifiska regionen som är central på den här konferensen. Axel, berätta, vad är det för område som ringas in där?
Ja, det är ju de två världshaven, alltså Indiska oceanen bort mot Stilla havet. Så egentligen liksom från Afrikas östkust och bort till Stilla havsöarna och närmare oss USA. Liksom. Så det är ju en väldigt stor region som omfattar många stormakter.
Just det, både Kina och USA har intressen där. Och om vi då ska lyssna lite på Emmanuel Macrons öppningstal så uppmanade han till att bygga en ny speciell relation mellan Europa och den indopacifiska regionen.
Let's work very closely on defense, security and all the building block of our value chains to be sure that we de-risk our model. Let's work to have as well trade cooperation, new trade agreements, because if between EU and the Trans-Pacific countries, we have such an agreement, it's extremely powerful for the rest of the planet.
Inte nog med att han pratade engelska där, Macron. Han lät också lite grann som en robot i den här inspelningen. Men det han sa var ju, låt oss samarbeta om försvar, säkerhet och låt oss samarbeta i nya handelsavtal. När vi gör det har vi en allians som kan bli kraftfull för resten av världen. Axel, det har ju beskrivit som att Macron i det här talet markerade tydligt, flyttade fram positionerna för Europa i Asien. Hur skulle du säga att det märktes?
Jo, men det här var ju ett bra exempel, den här biten som ni spelade upp. Alltså han ville ju beskriva liksom Europa som ska kunna stå på egna ben i den här regionen mycket mer och vara en egen självständig aktör och inte bara gå USAs ärenden eller för den delen söka konflikt med Kina. Och han talade ju här om ett nytt europeiskt engagemang i regionen när det gäller gemensamma militärövningar, tekniksamarbeten och att han